Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Cathedral and the Bazaar är Eric S. Raymonds inflytelserika sakprosabok om hur programvara kan utvecklas, organiseras och förbättras. Boken växte fram ur en essä från 1997 och gav senare ut i bokform av O'Reilly. Utgångspunkten är Raymonds egna erfarenheter av projektet Fetchmail tillsammans med hans iakttagelser av Linux-kärnans utveckling under Linus Torvalds. Han jämför två arbetssätt. Katedralen står för en mer sluten, centralstyrd utveckling där en mindre grupp bygger systemet innan det visas upp. Basaren står för en öppen process där många deltagare bidrar, granskar och testar under arbetets gång. Syftet är inte bara att hylla fri programvara, utan att förklara varför öppenhet, återkoppling och decentraliserad problemlösning ibland kan skapa robust programvara snabbare än traditionella modeller. Texten är både ett tidsdokument från internets tidiga kommersiella genombrott och en analytisk introduktion till idéerna bakom öppen källkod. Många resonemang har blivit välkända, men boken förklarar den historiska erfarenhet som gjorde dem betydelsefulla. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, katedralen och basaren är två sätt att samordna utveckling. Raymonds mest kända bidrag är kontrasten mellan katedralen och basaren. Katedralmodellen beskriver projekt som formas av en begränsad grupp med tydlig kontroll över design, kod och tidpunkten för publicering. Den kan ge konsekvens, en sammanhållen teknisk riktning och ansvarsfördelning, särskilt när ett system har hårda krav. Men den begränsar också hur snabbt användare och externa utvecklare kan upptäcka problem eller föreslå alternativa lösningar. Basaren är istället en bild av en livlig, öppen utvecklingsmiljö. Koden delas tidigt, förslag kommer från många håll och en projektledare eller kärngrupp väljer vilka bidrag som ska tas vidare. Raymonds poäng är inte att oordning i sig är effektiv. Det avgörande är att en öppen process ändå behöver en fungerande teknisk vision, verktyg för samarbete och personer som kan bedöma ändringar. Linux blev för honom ett exempel på att ett mycket komplext system kunde växa genom distribuerade bidrag, snarare än genom att först byggas färdigt i avskildhet. Metaforerna har därefter använts långt utanför programvara, men bokens argument gäller främst hur källkod, felrapporter och praktisk expertis kan cirkulera mellan deltagare. För det andra, tidig och återkommande publicering gör användare till aktiva testare. Principen att publicera tidigt och ofta är bokens tydligaste praktiska råd. I en sluten modell kan ett team vänta länge med att visa en ny version eftersom man vill undvika att sprida något ofullständigt. Raymond menar att detta kan dölja fel, missförstånd och användarbehov tills de blivit dyrare att hantera. När en fungerande, även om den är begränsad, version delas tidigt får projektet återkoppling från verkliga miljöer. Användare kan rapportera fel, beskriva hur programmet faktiskt används och bidra med förbättringar. I open source blir gränsen mellan användare, testare och utvecklare därför ofta mindre skarp. Resonemanget bygger på återkopplingshastighet, inte på föreställningen att varje utgåva måste vara perfekt. Frekventa versioner fungerar bäst när ändringar går att spåra, när det finns tydliga kanaler för felrapporter och när ansvariga kan sortera bland inkommande synpunkter. Annars kan många versioner istället skapa förvirring. Idén har påverkat senare arbetssätt som iterativ produktutveckling och kontinuerlig leverans, även om sådana metoder vanligen används i andra organisatoriska sammanhang. Hos Raymond är den centrala lärdomen att praktisk användning avslöjar saker som planering på egen hand sällan fångar. För det tredje, Linus lag förklarar värdet och villkoren. För decentraliserad granskning, boken förknippas med Linus lag, ofta formulerad som att alla fel blir triviala när tillräckligt många ögon granskar dem. Raymond använder den för att förklara varför öppen källkod kan förbättra kvaliteten. När många människor med olika erfarenheter läser kod, testar funktioner och skickar felrapporter ökar sannolikheten att någon förstår ett problem och kan föreslå en lösning. En användare kan upptäcka ett fel i en ovanlig miljö medan en annan har den specialkunskap som krävs för att rätta det. Det innebär att felsökning blir parallell snarare än beroende av ett enda internt team. Samtidigt är påståendet inte en automatisk regel. Många möjliga granskare hjälper, bara om de faktiskt engagerar sig, kan reproducera problemet och ha tillgång till begriplig kod och god dokumentation. Det behövs också ansvariga som bedömer förslag och skyddar projektet från felaktiga eller oförenliga ändringar. Boken framställer alltså inte öppenhet som en ersättning för kompetens. Den visar snarare hur kompetens upptäckas och användas utanför en formell organisation. Detta är en viktig skillnad mot modellen där kvalitet främst antas kommer ur kontroll, sekretess och en liten krets av erkända experter. För det fjärde, Fetchmail visar hur en projektledare kan bygga vidare på användarnas behov. Raymond grundar inte enbart sin analys på Linux utan också på sitt eget arbete med Fetchmail. Ett program för att hämta e-post från olika servrar. Projektet blev för honom ett praktiskt test av basarmodellen. En viktig utgångspunkt är att bra program ofta börjar med ett konkret problem hos en användare snarare än med en heltäckande idé om en marknad eller en teknisk arkitektur. När programmet delades öppet kunde personer med skilda e-postsystem bidra med rapporter, krav och kod. Det hjälpte projektet att hantera fler verkliga situationer än en ensam utvecklare rimligen hade kunnat förutse. Raymond betonar också projektledarens roll som samordnare. Ledaren behöver lyssna, formulera riktning, upprätthålla kvalitet och erkänna bidrag, men behöver inte själv vara den enda som löser varje problem. Det är en modell där ledarskap handlar mindre om att äga varje detalj och mer om att göra andras kunskap användbar. Fetchmail fungerar därmed som ett avgränsat exempel på bokens större tes. Öppen utveckling får kraft när ett projekt har ett tydligt användningsfall, en mottaglig underhållare och enkla väggar för människor att delta. Utan dessa förutsättningar räcker det inte att bara publicera källkoden. Slutligen, boken kopplar hackerkulturens drivkrafter till öppen källkodsekonomi. Utöver tekniska metoder diskuterar Raymond varför människor väljer att bidra till fri och öppen programvara. Han ser hackerkulturen som en miljö där problemlösning, erkännande från kunniga jämlikar och möjligheten att förbättra verktyg man själv använder är viktiga drivkrafter. Det utmanar den förenklade idén att ekonomisk ersättning alltid är den enda starka motivationen för kvalificerat arbete. I en öppen gemenskap kan synliga bidrag fungera som ett slags meritlista och ett gott rykte kan öppna vägar till samarbete eller arbete. Raymond kopplar detta till sin tids diskussion om hur företag skulle förhålla sig till öppen källkod. Boken bidrog till att göra den praktiska, affärsinriktade termen open source mer begriplig för företag som inte identifierade sig med fri programvaras politiska språk. Efterföljande utveckling har visat att sambandet mellan öppen kod och hållbar finansiering är mer komplicerat än bokens optimism ibland antyder. Många centrala projekt har länge varit beroende av frivilliga eller otillräckligt finansierade underhållare. Därför är bokens analys starkast som förklaring av hur samarbete och kvalitet kan uppstå, inte som en färdig modell för ersättning, ägande eller långsiktigt ansvar. Den väcker fortfarande relevanta frågor om vem som bär kostnaden för digital infrastruktur. Sammanfattningsvis, The Cathedral and the Bazaar passar bäst för utvecklare. Tekniska projektledare, studenter inom systemutveckling och läsare som vill förstå den historiska grunden till dagens öppna programvaruekosystem. Den är också användbar för personer utanför programmeringen som arbetar med kunskapsdelning, frivilliga nätverk eller distribuerade team. Den praktiska nyttan ligger i att boken ger ett språk för att bedöma när snabb återkoppling, öppen granskning och bred medverkan kan förbättra ett arbete. Samtidigt påminner den om att sådana processer kräver tydligt underhållarskap, teknisk disciplin och former för att hantera många bidrag. Läsaren bör dock behandla vissa framtidsförutsägelser som produkter av slutet av 1990-talet. Open source har blivit grundläggande för modern infrastruktur, men det har inte löst frågor om finansiering, säkerhet eller arbetsbördan hos de som underhåller viktiga projekt. Just spänningen mellan vision och senare verklighet gör boken intressant att läsa idag. Jämfört med nyare böcker om agil utveckling, DevOps eller digitala plattformar är Raymonds bok mindre metodhandbok och mer ett koncentrerat idéhistoriskt argument. Den utgår från ett konkret skifte, Linux och internetbaserat samarbete och försöker förklara varför en öppen gemenskap ibland kan överträffa en sluten organisation. Det är denna kombination av personlig erfarenhet, teknisk observation och bredare samhällsfrågor som gör den till en central text i open source-litteraturen. Om du vill stödja Erik S. Raymond, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!